här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Josef hos Potifar. Så ja, just det, nu har vi bytt ämne eller bytt karaktär helt enkelt. Vi har gått från Juda till.
Jag hade en liten avstickare där med Juda och Tamar.
Just det.
För sen kommer vi, som jag sa i förra avsnittet, så kommer vi förstå varför liksom de här olika grenarna sammanfaller igen.
Mm.
Kommer tillbaka till varandra. Det är väldigt bra berättarstil.
Ja, det är så roligt. Jag blir lika glad varenda gång. När det dyker upp någon sån här liten. Och sen så kan man liksom, man kan se för sig. Ah, detta kommer detta. Den här tråden. Ja.
Och se hur det hänger ihop. Ja.
I förra avsnittet så pratade vi 12 minuter innan jag började läsa.
Okej.
Okay. Så jag börjar läsa nu.
Nu kör vi.
Ja. Första Moseboken, kapitel 39, vers 1. Josef hade förts ner till Egypten där Potifar, hovman hos farao och befälhavare för livgardet, en egypter, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit. Okej, okay. Ja. Bara det var ju en lång, krånglig mening med många bisatser.
Ja, så var...
Befälhavare för livgardet, en egypter.
Så han köps inte av vem som helst?
Jaha, nej. Hovman och svarao, ja.
Man kunde lika gärna ha köps av någon som var i stan under dagen för att hitta någon slav för att jobba på deras gård långt utanför huvudstaden. Men här är han inte nog med att han blir uppköpt ganska snabbt som slav då i Egypten. Men han köps upp av en etablerad adelsman, en viktig person i samhället. Jag tycker Dreamworks som gjorde Prinsen av Egypten har ju gjort Josef också.
Ja.
Som heter Drömmarnas kung.
Ah, okay.
King of Dreams.
Ah.
Och ganska så bra anpassning. Har vissa åsikter om det hit och dit. Men tycker just scenen när Josef kommer till Egypten. Så är det en väldigt gripande scen. För vad de visar med animationen där. Är vilken chock. Det måste ha varit för den här pojken som troligtvis i hela sitt liv aldrig sett mer än 200 människor på samma plats. Att komma till civilisationens mittpunkt som slav längst ner. Va? Och den liksom enormiteten av att se de stora byggnadsverken, att se myllret av människor.
Man vet inte, man kan inte ens, det är så mycket folk som man kan inte se var gatorna går. Man kan knappt navigera, man bara ser en hög grej där, en där grej där.
Ja.
Jag tänker på när jag var i New York och stod där med deras metrosystem som är flera våningar med olika. Det är helt sjukt hur mycket de har, helt otroligt. Det knappt trodde liksom. Där stod jag, så ställde jag mig bara stod och tittade. Typ. Så kom en vakt en gång. Så stod han, eller jag upptäckte att det var någon som tittade på mig nämligen. Så var det en vakt som stod så här lutade på ett stängsel. Och bara, how are you babe?
Welcome to New York.
Jag bara, it's just.
Men att precis den känslan. Att titta upp på skyskraporna. Och man får ju liksom, man kan nästan inte bända nacken så långt för att kunna se där de börjar. Och det är bara en och sen två och sen hela vägen ner och hela vägen upp.
Ja.
Och man kan inte ta in Det är enormt.
Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin egyptiske husbonde som såg att Herren var med Josef och lät honom lyckas i allt han företog sig. Mycket lyckas.
Ja, och den här frasen poängteras här. Att Herren var med Josef. Den frasen förekommer 4 gånger bara i det här kapitlet.
Mm.
Och han är med om mycket. Men det är just den här vissheten. Den här känslan av att Gud är med honom hela tiden som gör honom så, tror jag, speciell.
Mm. Och det här lyckas. Precis, lyckas. När man lyckas så går det enligt planerna, typ.
Ja.
Det blir som det var menat att bli. Det blir inget klumpigt.
Han lyckades också på grund av, det står här, att den här frasen uttrycker att även om man hade intelligens och förmåga så är det, om inte Gud finns med där, så skulle han inte ha kommit så långt.
Josef vann hans välvilja och han blev hans personliga tjänare. Egypten gav honom ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård. Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus och för allt han ägde välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt han ägde, både hans hem och hans ägor. Han överlät allt han ägde i Josefs vård och med honom i sin tjänst behövde han inte bekymra sig om annat än maten han skulle äta. Mm.
Så.
Det var väldigt, nu förstod vi det. Ja, nu har de upprepat det flera gånger. Det var allt han ägde och huset och Josef fick ansvaret för allting och Gud var verkligen med allting då. Liksom, Gud har följt med i Josefs ansvar också.
Mm.
Ja.
Och just det där att Potifar bara kunde ge bort ansvaret för allting.
Ja, till en slav.
Till en slav.
Mm.
En nykomling också. Mm. Jag menar, kanske så var det här en process över flera månader, troligtvis. Det var inte så att nästa dag som han dök upp.
Men ändå, att liksom kunna avgöra så snabbt någons karaktärsstyrka.
Ja, och att lita så på honom.
Mm.
Att kunna ge honom tyglarna för allting. Och bara se till att jag har mat på bordet så jag är nöjd.
Mm.
Du tar hand om resten. Ja, men också tänker jag, det finns en viss risk där.
Mm.
För att jag tänker på slaveriet som institution under den amerikanska södern på 1700-1800-talet.
Mm.
Och i andra kolonier så var det hela tiden ett återkommande tema från den vita slavägande klassen. Att man uttryckte på olika sätt mardrömmar för att de här skulle komma tillbaka och ha ihjäl oss.
Mm.
För visst skulle vi vilja ha ihjäl våra slavdrivare, slavägare om vi var slavar.
Mm.
Så, och den här idén att visst, vi tjänar så bra på att ha obetald arbetskraft och alla fördelar.
Mm.
Men samtidigt så måste vi hela tiden vara på vår vakt.
Mm.
För de där kan man aldrig lita på, de där svartingarna, de kommer när som helst vara de barbarer som vi tror att de är.
Mm.
Så det var liksom att på något sätt den här, att projicera sin egen skuld på offret och säga ni är så farliga att vi måste vara hårda med er och så vidare. Jag tänker att att när Potifar litar på honom och ger honom så mycket makt, så mycket bestämmande, så finns det på något sätt, det är nästan som att man förväntar sig fallet, va? Att andra skon ska falla, för att man kan inte höja så högt och fortfarande vara slav.
Mm.
På något sätt. Någonstans så blir det fågan om vem är slav och vem är herre här.
Ja.
Vem bestämmer över vem? Och om jag litar på dig varenda sekund, varenda instans av mitt liv, så äger jag dig fortfarande eller äger du mig?
Mm. Jag har redan läst nästa mening i mitt huvud.
Ja.
Så här är det då.
Ska du göra det högt också?
Ja, det ska jag. Josef var välväxt och vacker. Efter en tid började husbondens hustru kasta sina blickar på honom. Ligg med mig, sa hon. Men Josef avvisade henne och sa: min husbonde har lämnat alla bekymmer i huset åt mig och anförtrott allt han äger i min vård. Här i huset har han inte mer att säga till om än jag. Han nekar mig ingenting, utom dig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Och fast hon dag ut och dag in försökte övertala honom, lyssnade han inte på henne och ville inte ligga med henne och vara henne nära.
Ja.
Mm, där ser vi att det gick att lita på honom.
Det gick att lita på honom. Men samtidigt, bara att han har den positionen gör att, om som vi kommer se, att det kastas någon skugga av tvivel över honom, så blir fallet väldigt...
Om inte den här husbondens fru kastade sina blickar på alla välväxta och vackra slavar.
Kanske det
vet
det.
Du inte.
Kanske Nej. Det, men det finns en intressant liten grej också med tropptecken.
Vad sa du?
Tropptecken. Har vi snackat om de här meloditecknen?
Ja, just det. Va? Jag trodde att det var det du menade. Så.
Ja, de kallas för tropptecken. Alltså på varje, vi tar det igen för de som inte var med då.
Ja. Ja.
För varje ord i hebreiska bibeln
så
finns det också ett tecken som visar hur man ska sjunga dem.
Mm.
Och det finns ett system. Så till exempel om jag ska läsa sig första meningen i eller några ord i alla fall i det här kapitlet, så låter det så här när man läser det högt på hebreiska i synagogan. Vayosef horahad mitzrayma vayiknehu. Det var lite mer utflytande. Potifar saris paros och så vidare. Så man fortsätter, så det finns de här tecknena och de här melodierna som går till de tecknena som man sjunger. Men det finns några tecken som är extremt ovanliga. Och av något skäl så förekommer de bara en handfull gånger i hela Toran. Och just på den här meningen, på det ordet i vers 8. Där det står att Josef vägrade.
Ja, avvisade henne.
Avvisade henne, tack. Så är ordet vajma en. Och han avvisade.
Ja.
Och där så finns det ett tropptecken. Kan du se här på Alef, bokstaven där. Finns det en liten krummelur.
Vajma er.
Vajma en. Det är slutnon där.
Okej, jag tittar på nästa ord.
Ja, första ordet i vers 8.
Vajma en. Ja, den är en liten grej.
På alef.
Ja, precis. En liten, pytteliten liksom sån här blixt. Är det inte det?
Ja, precis. Det ser ut som en blixt med 3-4 tänder.
Ja.
Och den kallas för shalshelet. Som betyder kedja faktiskt. För att melodin låter så här. Så liksom en kedja av da 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 da. Och det, då när man sätter in det på det ordet. Vajma
eheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Fantastiskt.
Ja.
Ja.
Då kan man fråga sig, varför på den?
Mm.
Och så finns det de som menar att det är avsiktligt där. För att man ska få den här känslan av att han fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ska jag göra det här? Det kanske är bäst att göra det. Då blir inte sur på mig. Och det blir inte en massa tjafs. Men det här är fel och jag kan inte. Mm. Och han brottas med sitt samvete.
Ja, och det är lite... Precis, det är en helt annan känsla än den här very sternly. Han avvisar henne. Nej! Typ, utan... Ja, väldigt...
Mer dramatik i det.
Ja. Precis, hur var det nu? Hur kan jag handla så fast han försöker...
Och det är också liksom intressant, hans... han åberopar ju Gud.
Mm.
Och han verkligen... Han har en känsla för moral.
Mm.
Det här är moraliskt fel. Jag kan inte...
Han säger inte synda mot min husbonde. Han säger synda mot Gud, säger han.
Mm.
Mm.
Så han har en ögre moralisk ordning.
Ja.
Redan nu.
Mm. Han vill inte vara henne nära. Mm. En dag kom han som vanligt in i huset för att sköta sitt arbete. Och ingen av husets folk var inne. Då högg hon tag i hans mantel och sa, ligg med mig. Men han lämnade manteln i hennes hand och sprang sin väg. När hon såg att han lämnade manteln och flydde ropade hon på husets folk och sa till dem, se bara, han har tagit hit en hebré som ville roa sig på vår bekostnad. Han kom och ville ligga med mig. Men jag skrek så högt jag kunde och när han hörde hur jag ropade och skrek lämnade han kvar sin mantel och sprang sin väg. Hallå där. Så var det faktiskt inte.
Nej.
Ja, ja.
Mm. Men det här är ju en MeToo-situation.
Ja.
Visst, könsfördelningen är tvärtom här. Men det handlar ju om makt.
Mm.
Igen.
Mm. Makt är grejen, ja.
Ja. Hon måste ju utöva sin makt över honom. Och när han vägrar så måste hon krossa honom.
Mm.
Och just det här att min man tog hit en ivré. En ivri.
Mm.
En från den andra sidan.
Mm.
Också är det intressant.
Det? Ah, ivri.
Ja.
Är det både från andra sidan?
Ja, alltså det är ju en av de idéerna om roten till hebré.
Mm.
Och Abraham presenterade sig som hebré när han kom till Kanan. Han var inte kananit och han var inte babylonier. Han var ivri från andra sidan.
Mm.
Så här kommer en ivri. Men från andra sidan. Och han ska alltid ha en alternativ sätt att se på saker och ting.
Mm.
Slavar ska ju göra som deras herrar säger. Och det gör inte han. Han har någon högre moral som menar att han får rätt att bestämma som slav. Och förstör saker och ting. Den naturliga ordningen som vi har här.
Mm.
När han kommer med sin etik. Och sen så anklagar hon honom för just den synden. Som hon själv
är skyldig. Begärde av honom.
Ja, som han vägrade. Vilket är också en sån här extra saftig grej på något sätt. Mm. Att beskylla honom för just det som han vägrade.
Hon lät sedan hans mantel ligga kvar tills hans husbonde kom hem. Då upprepade hon sin berättelse för honom. Den hebreiska slaven som du har tagit hit, han kom in till mig och ville roa sig. Men jag ropade och skrek och då lämnade han kvar sin mantel och flydde.
Mm.
När husbonden hörde sin hustru berätta om hur hans slav hade burit sig åt mot henne fylldes han av vrede. Husbonden lät gripa honom och sätta honom i det fängelse där kungens fångar hölls inspärrade.
Ja, innan vi går vidare.
Ja.
Vad var bevismaterialet mot Josef?
Manteln som låg kvar. Eller bevis, men det var ju att hon sa att det var så bara.
Ja, hon behöll ju manteln.
Ja.
står det. Som bevis.
Mm-hmm.
Ja. Och sen visade hon upp manteln.
Mm.
För Potifar. Vilket är samma moment.
Manteln. Ah. Oj. Just det. Är det din sons mantel, den här som är sönderriven?
Se efter om det är Josef.
Ja.
En lögn som presenteras för Jakob.
Mm.
Jakob som flera gånger har blivit lurad eller lurat andra med kläder.
Precis.
Så fort på något sätt nästa generation tar kläder som bevis för att dölja sitt brott mot Josef.
Mm.
Och så får Jakob igen luras av den här manteln. Och sen så fortsätter det på något sätt Josefs lögner om Josef byggs på kläder igen.
Mm.
Och vad var hans fysiska attribut, va?
Välväxt och vacker.
Ja, han var en hank.
Mm.
Han var sexy, han var snygg och han satte inte ett speciellt, vad vi kan se, något speciellt värde vid det yttre. Han var bara skitsexy, va? Han var bara en riktigt, riktigt gosig. Och så mycket att hon vill ha honom. Och hon vill liksom inte låta honom gå. Men han... på något sätt, det blir hans fall igen. Att någon vill sätta på honom en mantel och göra honom extra snygg. Precis som hans pappa satte på honom den här manteln. Den färgade rocken.
Precis.
Det var inte han som valde den rollen.
Mm.
Men han får lida för den rollen som han har blivit.
Hur ska vi se detta? Det som är extra, liksom. Det som är extra. För i sig själv så är han ju redan... välväxt och vacker och vill inte synda mot Gud.
Mm. Så.
Och sen, och i tidigare kapitel så är han lite omedveten om liksom konsekvenserna av att berätta för sina bröder om att hur han drömmer.
Mm.
Men han är det oskyldigt liksom. Det är lite dumt och lite, men det är inte illa ment i alla fall. Och det är inte ens den här att spela och göra sig vacker och göra sig till prins eller göra sig till...
Mm.
Ja.
Men det säger ju också någonting om att det finns ju människor som klagar över att de ser för bra ut. Och de gör det inte med någon sorts fake modesty.
Nej.
De verkligen, det är så jobbigt att vara så här sexy. För att jag kan aldrig bara gå någonstans och prata med någon och tro att de vill... bara veta vem jag är.
Mm.
Ja, det finns... jag har hört... alltså, både män och kvinnor som på något sätt... det var... Jag kollade på någon serie med Fleabag. Har du sett Fleabag? En brittisk serie. Briljant faktiskt. Väldigt intressant om människor och familjerelationer. Biblisk också på något sätt. Men... men i en scen så frågar hon en snygg kille som hon ligger med. När visste du att du var så snygg? Och så säger han. När jag var 11. Då började mina fastrar bete sig konstigt kring mig.
Oj.
Ja. Så liksom 11 år gammal och helt plötsligt så äldre kvinnor börjar liksom behandla honom på något annat sätt. Och skoja om hur snygg han är eller sådär.
Mm.
Det var inte mer, han sa inte mer om det. Men det var på något sätt. Han kunde säga att där förstod jag att jag var snygg. Att jag hade en gåva. Att jag hade någonting. Sen vad man gör med det eller inte. Och så vidare. Jag tror att det är mycket mer av en förbannelse att vara motbjudande. Eller osexig sådär. Men att vara snygg kommer med sin börda.
Mm.
Att det yttre blir det som folk reagerar på. Och det inre... får inte riktigt komma ut här.
Ja, jag brukar alltid säga att det är så. För det stod förresten i någon bok också. nu kommer jag inte ihåg om det var så, nu säger jag det bara. Det stod i alla fall, det är något av det värsta som kan hända är väl att man är snygg när man går i åttan. För då är det, behöver man inte lära sig hur man ska vara intressant ens, utan det bara, det försvinner, den här förmågan att prata och att ställa frågor och att läsa och allting sånt där. Man är bara en sån här som får följa med ändå.
Mm.
Så man kan inte jobba för, ja men ja precis. Ja, jag vet inte. Det är väl, allting är väl lite sant.
Lite
sant, men inte hela sanningen liksom.
Ja.
Mm.
Men jag tycker det är så fascinerande hur Josefs berättelse centrerar väldigt mycket kring det yttre.
Mm.
Och det kommer ju också fortsätta som tema.
Mm.
När han döljer sig för sina bröder.
Mm.
Och visar det här yttre.
Mm.
Och så vidare. Ja.
Ja, vi får ha ett extra avsnitt sen när vi summerar Josefs gärning, liv och gärning.
Ja, det kan vi. Komma med.
Ja, det är bara lite kvar av det här kapitlet nu.
En del kvar om Josef generellt.
Det är den
stora episka berättelsen i första Moseboken. Så förvänta dig inget snabbt slut här.
Nej, även om det bara är tre verser kvar här. Så satt nu Josef i fängelse. Men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. Han gjorde fängelsechefen vänligt stämd mot honom. Och denne lät Josef få uppsikt över alla fångarna i fängelset. Och ha hand om allt som skulle göras där.
Jag missade här en sak.
Mm.
Stod det inte i den svenska texten vad det var för fängelse?
I det där kungens fångar hölls inspärrade, står det.
Ah, okej. Okay. Mm. Och det tycker jag är en viktig...
Ja, jag tänkte på det när jag läste det.
Ja.
Vad betyder detta där kungens fångar? Eller vems andra fångar? Är det inte är kungens fångar? Är det alla landets fångar? Eller vilka?
Det är skillnad på fånga och fånga, va?
Ja.
För det är en sak att döm om kungen blir, som vi kommer se, blir missnöjd med några av sina tjänare.
Ja.
Så är det ju väldigt, det är något sätt ofint av kungen att slänga sina fångar,
ja,
bland
patrasket.
Patrasket, ja, precis. Ja, där ja, hör de inte hemma.
Nej.
Till och med de som är fångar hos kungen ska få en bättre fångvård.
Mm.
Så kan man fråga sig, hur hamnar Josef där?
Mm.
Hos, så att säga, de fina fångarna. Vore inte straffet för en slav att ge sig på sin herres fru?
Ah.
Vore inte det döden? Men han döms inte till döden. Han slängs inte bland råttorna.
Nej,
dit en slav som gör så hör hemma.
Landet.
Nej.
Nej.
Han får sitta med kungens fångar.
Mm. Som kanske till och med bor i närheten.
Ja.
Deras lokaler är där.
Precis.
Inte alls långt bort.
Nej.
De kanske hade vattenklosetter.
Han kanske kan se Potifars hus därifrån.
Mm. Potifars potta.
När han sitter på pottan. Ja, precis. Men vad säger det om Potifars reaktion?
Mm. Ja, det är väldigt... mycket barmhärtighet som han får. Han kommer undan hela tiden, Josef.
Han kommer undan. Men det, jag misstänker att Potifar fattade vem det var som hade gjort fel.
Mm, ja.
Men han kan inte ta en slavs ord över sin fru.
Mm.
Det går inte för sig. Men han vet ju, och nu när han inte har Josef längre, då måste han faktiskt jobba igen. Han måste se till sina slavar, han måste se till sitt hus.
Mm.
Han kan inte bara ha fötterna uppe och läsa tidningen och röka pipa medan alla andra jobbar.
Mm.
Så han, jag tror på många sätt så vill han inte bli av med Josef.
Nej, vem ska ta hand om allting nu?
Mm. Men han kan inte i alla fall offentligt välja Josef över hans fru. Det går inte för sig.
Fängelsechefen behövde inte ha någon tillsyn över det som anförtrotts Josef, eftersom Herren var med honom. Och Herren lät honom lyckas i allt han företog sig. Det här är sista meningen i kapitel 39.
Fängelsechefen fattar också.
Mm. Det är helt uppenbart för alla inblandade. Ja. Och precis då, det är det som gör att man inte tror på den här hustruns ord.
Precis.
Ja.
Och han är också, Josef visar ju sig vara den perfekta mannen bakom makten.
Mm-hmm.
För att en mäktig man ska lita på sina underordnade.
Mm.
Speciellt om han är väldigt känslig för makt och så vidare. Och att bli av med makten.
Mm.
Så måste han, för att han verkligen ska lita på sina underordnade, så måste han känna att de är där för mig.
Mm.
De är där för att förhöja mig, för att ge mig all cred. De är inte där för att förhöja sig själv.
Mm.
Alltså, du skrattar.
Ja, nej, det är roligt. För att ge mig all cred.
Exakt.
Ja.
För att om du börjar liksom, men det var jag som kom på den där idén, chefen.
Ja.
Då behöver jag inte dig här.
Nej. Som,
tror inte att du är någonting.
Nej, precis.
Så länge du vet att du är slav och jag är herre och du fortsätter att göra bra för mig, så kommer jag lita på dig. Det är väldigt mycket sån här power exchange. Så Josef vet att bara fängelsechefen, om det går rykte om att fängelsechefen har gett nycklarna till sina fångar och låter dem sköta allting, då skulle det inte se bra för fängelsechefen. Men han vet, Josef håller locket på. Josef fixar väldigt smidigt. Han ser till att allting går som det ska och att jag får all beröm i slutet av dagen. Han är en bra mannen bakom makten, så att säga.
Mannen bakom makten.
Ja.
Det är det avslutande ordet i det här avsnittet.
Ja, där får vi sätta punkt. För snart börjar kungen att drömma.
Ja, snart börjar kungen att drömma. Mer om detta i nästa kapitel. Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax filosofiska praktik. Och du hittar den på filosofensbibel.se. På filoprax.se kan du till exempel läsa om en stundande filmvisning med påföljande samtal på Göteborgs litteraturhus 1 december klockan 18. Filmen som vi visar är Abraham och Ester, en SVT-dokumentärproduktion från år 2000. Och kvällens tema är att hela det förflutna. Inträdesavgiften går oavkortat till översättning, det engelska, och undertextning av filmen som vi visar. Vi ses och hörs!